Men hörni, kära vänner, den här predikan som jag tänkte ska försöka hålla, den kommer från ett samtal. Min fru Maud och jag, vi var ute och promenerade kanske något år sedan ungefär. Då mötte vi två damer som kände mig. Och de här två damerna, de visste att jag brukar vara pastor och sådär. Och när de stoppade oss på vägen där så sa de så här, de hade den här frågan: Holger, är det så att vi lever i den yttersta tiden? Kan det vara så, frågade de, att allt det som sker och allt det som händer just nu, det är ett tecken på att vi lever i den sista tiden? Och i så fall, står det någonting i Bibeln om det här? Som ni förstår så har de ju haft lite grann, kanske lite rötter i några kyrkliga sammanhang, men de var inte troende som vi brukar säga. Men de hade den här frågan, och jag tror att många bär på den här frågan just nu med tanke på hur oroligt det är och allt som sker runt omkring oss. Och det här föranledde mig då till att damma av den gamla bibelboken en gång till. Och det är ju så att min är inte dammig, utan jag försöker läsa 5 kapitel om dagen. Ja, men det har jag gjort i 45 år. Och då tänkte jag, då måste jag påminna mig själv om de här texterna en gång till. Kan vi säga rent bibliskt och skriftenligt att vi faktiskt tror att vi lever i den sista tiden? Och det ska jag försöka säga några ord om idag. Och jag ska också försöka säga någonting om, ifall det är så, hur ska vi då leva? Hur ska vi då förhålla oss till det som händer och det som sker? Så om du har en bibel med dig, tillgång till en sådär i mobilen eller någonting annat, så kan du följa med mig till 1 Johannesbrevet 2:18. Jag brukar säga så här, min uppgift som predikant är ju att upprepa det som redan står skrivet. Det är inte att hitta på något nytt eller försöka läsa in något mellan raderna, utan det är så här att dagens innantilläsning börjar vi i 1 Johannesbrevet 2:18. Och här kan man säga, här får vi svaret rakt av. Om ni funderar på det här med, kan det vara så att vi lever i den sista tiden eller inte? Då får vi svar direkt. Jag brukar säga så här när jag läser en text här, brukar säga, den helige ande genom aposteln Johannes säger. Eftersom vi tror att det är den helige ande som har inspirerat varje ord i Bibeln, så kan vi säga så här, kära barn. Och det tycker jag så mycket om, det här tilltalet som finns i Johannes brev. Man kunde ju kanske tänka sig att han skrev, ni drumlar, eller någonting annat, dårar eller olydiga barn. Och så, men han börjar alltid med det här fina uttrycket, kära barn. Och det tar jag till mig som ett Guds barn. Och så står det så här, nu kommer texten. Den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. Så mina vänner, om ni vill besvara den här frågan på, som många människor har just nu i sina funderingar och i sin oro, så kan vi säga, vi kan slå fast med Bibeln som grund att vi lever i den yttersta tiden. Och faktum är att redan de första lärjungarna trodde på fullt allvar. De var den generationen som skulle få se Jesus komma tillbaka. De levde i den förväntan och i den tron att Jesus kan komma när som helst. Och därför så kan man säga att från och med Jesus, när han föddes, när han led och dog på korset och uppstod igen, från och med den tiden kan man säga, så har vi kommit till den yttersta tiden. Och det kan vi slå fast det här. Så då vill vi bara titta lite på det här med tajmingen och klockslag och minuter och timmar och år. Då läser jag från Apostlagärningarna. Det här är alltså det nästa innan till läsning. Apostlagärningarna 1:6. Det var de första lärjungarna. Nu ser ni att av den här frågan så är de inne på samma fråga, samma tema kan man säga. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är du tiden inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Jesus svarade dem: Det är inte er sak att få veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judén, Samarien och ända till Fagersta kommun. Amen. Nu märkte ni att jag la till lite. Men jag tycker det här är ju på gränsen. Bergslagen, det är väl jordens yttersta gräns. Det ligger någonstans där precis. Ja, Skinnsberg kanske är på rätt sida. Men det här är egentligen funderingar, tankar som de första lärjungarna redan de hade där. Är det nu dags? Kommer det att ske? Och då säger Jesus någonting väldigt intressant. Det är inte er sak att få veta tider och stunder. Och det här är ett jätteintressant uttryck, för ordet tider, det är ordet kronos på grekiska. Det nya testamentet är ju skrivet på grekiska från början. Och kronos, därifrån hämtar vi det här med kronologi, alltså timmar, dagar, månader och år. Det är inte vår sak att vi veta timmen, dagen, året. Det säger Jesus här. Och så använder han ett annat uttryck som jag tror är mer relevant, som vi behöver ta till oss. Eller stunder. Det är ett annat ord på grekiska. Tider är kronos, alltså kronologi. Den här klockan går. Och stunder, det handlar mer om skeenden. Det handlar mer om tillfällen då tajmingen är rätt. Och det här finns det ganska många exempel på i Bibeln. Och jag brukar tänka att Guds tidtabell, den är inte riktigt som min tidtabell. Jag har ju alltid varit så där att jag vill att det ska ske nu. Jag har ju alltid haft svårt att vänta. Liksom. Det är inte julafton, fick man ju höra ännu. Och så där. Man var där och var intresserad av julklappar. Man fick liksom, som vi säger i Norrland, tjå sig. Du får tjå dig, Holger, det är inte julafton ännu. Asch. Man vill ju att det ska vara redan idag, eller hur? Va? Men Guds tidtabell handlar inte så mycket om timmar, klockslag, dagar och år som en del tror. Eller som en del är så intresserad av. Jesus säger att det är inte er sak att veta klockslaget eller timmar. Inte ens den andra delen heller, skeendet heller. Men jag ska ge ett exempel på det här som, så du ser att det här är, finns i Bibeln. Galaterbrevet 4:4 står så här. Men när tiden var inne, det är kairos. Det är liksom när tajmingen var rätt. När läget och de yttre, kan man säga, pusselbitarna alla hade kommit på plats. Då står det så här. Sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Alltså inte nu. Nu har jag funderat rätt så länge här. Ja, vi säger 2025. Det är inte det, utan det är när tajmingen är rätt. När pusselbitarna ur Guds agenda ligger på rätt plats. Det är då som vi kan verkligen slå fast att det är då som Jesus kommer att komma tillbaka. Nu är det så här att vi har ett uppdrag som församling, som troende. Och den enda anledningen varför det har dröjt så lång tid sedan de första lärjungarna väntade på att Jesus skulle komma tillbaka, det är just det. Gud vill att alla människor, så många som möjligt, ska bli räddade och bli frälsta. Det finns ett uppdrag, jag ska läsa bara någon text så du ser att det här stämmer. I Jakob 5:7 står det så här, ha därför tålamod, Holger. Holger la jag till, det står inte i Bibeln. Men det står bröder. Och när ni läser bröder i Bibeln så vet ni att det är ett uttryck för att det handlar om syskon. Det handlar om familjen. Men de skrev bröder på den tiden för de var ju lite mer korkade. De kunde lika gärna ha skrivit systrar och bröder, tycker jag. Men alltså, det är skrivet i en kontext. Och det har vi inte tid att gå in på just nu. Men så här, vänta alltså. Ha tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens styrbara skörd. Tills den har fått höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan. För Herrens ankomst är nära. Tänk att Jakob också levde i den här medvetenheten. Jakob som skriver här, han är ju halvbror till vår frälsare Jesus. Är ni med? Lärjungen aposteln Jakob blev ju halshuggen i apostlagärningarna 5, tror jag. Så han levde inte, han blev inte så långlivad, men... Men det här är en av Jesu bröder. Det är fyra namngivna bröder som är namngivna. Förutom, så står det, förutom alla hans systrar. Hur många är det? Ja, det är inte som katolikerna säger att jungfru Maria, hon är den eviga jungfrun. Så Gud tog henne hem till himlen efter hon hade fött Jesus barnet. Så är det inte. Utan Jesus fick syskon. Men det är bara det att Jesus var avlad genom den heliga ande. Det är stor skillnad. Så. Här läser vi, tar en text till här också, för det angår oss väldigt mycket. 2 Petrus 3:9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Alltså man kan ju undra, klockan har gått alltså. Nej, han har tålamod er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan alla ska få sin tid att omvända sig. 2 Petrus 3:9. Men Herrens dag kommer som en tjuv, alltså överraskande. Då ska himlarna försvinna med ett våldsamt dån. Himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk ska inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, Hur heligt och gudfruktigt bör då inte ni leva medan ni ser fram emot Guds dag? Och står det, jag skrev det med rött, det är så bra man har en sån här datoriserad text. När man får sämre syn kan man bara göra den större och större. Men man kan också färga med rött så att man liksom kommer ihåg vissa delar. Då står det så här, och påskyndar hans ankomst. Alltså det finns en sak som kan göra att Jesus kommer tidigare. Och det har att göra med jordens styrbara skörd. Det är Fagerstabor som ska bli frälsta. Fagerstabor som ska få höra om Jesus och få en chans att ta ställning till honom. Så det står här, påskyndar hans omkomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Så det här, mina vänner, det är själva anledningen till att Jesus fortfarande dröjer. Och därför så har vi allesammans som är här idag, vi har ett uppdrag. Mission is possible. Amen. När jag växte upp fanns det en tv-serie som hette Mission Impossible. Alltså på omöjligt uppdrag tror jag var på svenska. Men det är inte det uppdrag vi har fått. Utan mission is possible. Alltså mission är möjlig. Du och jag kan leva vårt liv på ett så sätt så att det påverkar andra människor. Så nu ska jag komma till själva huvudämnet här. Fyra saker som Jesus säger att vi ska fokusera på. Att vi ska prioritera. Du vet, man kan bli fullständigt liksom intrasslad i all medial information som finns. Vi får så mycket information. Och jag tycker nästan synd om speciellt det uppväxande släktet. Som också faktiskt statistiskt sett verkar må sämre än någonsin. Den psykiska ohälsan för ungdomar. Och det är mycket för att de får den här informationen om dåliga nyheter hela tiden. Det är ingen mening. Du vet, Sverige uppfyller inte sina klimatmål nu 2030. Du vet, man får höra det varenda dag man vaknar. Sverige kommer inte att uppfylla sina klimatmål. Sverige kommer inte. Det blir bara värre och värre. Då kan det bli svårt. Men jag är här för att ge oss hopp idag. Och det ska vi som är äldre, vi ska ge ungdomarna hopp. Därför att det finns en anledning till det här. Så när Jesus då, i Matteus 24 och 25, det var vad jag rekommenderar de här damerna. Gå hem och läs Matteus 24 och 25 så får ni se. Han undervisade om den sista tiden. Och han beskriver egentligen hur det ser ut när det drar ihop sig till slutet. Och han kallar de här krigen. Ni vet, det är ju, pågår ju nästan på varje kontinent krig. Han talar om jordbävningar, nödtider och förvillelse. Är det något som är tidens tecken idag så är det all förvirring och förvillelse som äger rum. Även bland oss kristna. Och jag brukar säga att du ska inte köpa det Paul eller jag säger. För att vi är predikanter eller vi gick på någon bibelskola eller vi har någon utbildning i botten. Du ska köpa vad vi säger om du går hem och finner det i din bibel. Att det stämmer så. Då ska du ska vara som vännerna i Berea, vet du. Det står att de gick hem och rannsakade skrifterna. De kollade upp. Paul, så nu kommer du vara under lupp här. Och det är jättebra det. För att det inte är vad jag säger som är betydelsefullt, utan det är vad jag kan faktiskt förmedla från det ord som är nedtecknat här. Så han kallar allt det här som sker för födsloverkar och tidens tecken. Och för många är det, när Jesus kommer tillbaka så kommer det vara, trots allt det här som pågår, så kommer det vara som en vanlig dag på jobbet. Hur kommer det se ut i Fagersta den dagen Jesus kommer, Paul? Jag tänkte jag ska besvara den frågan. Ja, det kan vara skönt för er andra vet också. Hur är läget i Fagersta när Jesus kommer tillbaka? Alltså vilken dag det nu kommer att ske. Och jag ska säga det, för många är det som en vanlig dag på jobbet. Trots all oro. Och det här är ju vad Jesus undervisar om. Jag ska bara citera det här. Matteus 24:37. Så som det var under Noas dagar så ska det vara när människosonen kommer. Under de dagarna före floden, så står det, de åt och drack. Gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och det visste ingenting. Har du hört något liknande? Alltså en vanlig dag på jobbet så kommer en att ryckas upp och en blir lämnad kvar. Det är det som Jesus säger. För många människor kommer det vara, trots att Pingstkyrkan försöker göra sitt bästa och vi försöker nå våra medmänniskor med evangelium att Jesus finns, han kom för att frälsa oss och så vidare. så kommer det ändå vara en överraskning. Det står så här: då ska två män vara ute på åkern, den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen, en ska tas med, den andra ska lämnas kvar. Vaken därför, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Så det här vill jag bara påminna oss om. Och en sak som jag skickar med, det här är inte nödvändigtvis från exakt citat från Bibeln, men det här är från Holger. Jorden kommer inte gå under av miljöförstöring eller klimatkriser. Ni som är yngre. Jorden kommer inte gå under. För att när det mest dramatiska sker, som någonsin har skett i tidshistorien, att Jesus kommer tillbaka, då förändras allt. Men innan dess så är det precis det han beskriver. Det kommer att vara, en del går på jobbet, en del jobbar nattskiftet och en del sitter i en buss och någon åker motorcykel som jag till exempel. Och så kommer Jesus och så är allting slut. Jag vill säga det, du vet att det är ju otroligt fokusering på kriget i Ukraina och vi är många av oss som är engagerade att försöka göra skillnad för Ukraina. Alla står, vi tror jag, med Ukraina och så vidare. Men för er som är yngre vill jag bara påminna om att det krig som vi ser pågår just nu, det är inte det värsta i historien. Är ni med? Ni som har varit med ett tag, ni vet det att under andra världskriget så dog det ungefär 50 miljoner människor. 50 miljoner människor dog under andra världskriget. Så det vi ser idag, det är inte världens undergång, utan det är bara att vi måste känna till vår historia. För då vet vi att det finns ändå hopp. Det finns ändå en möjlighet till förändring. Det kan ske någonting av fred och fredsförhandlingar och så vidare. Så har det varit under alla tider. Men det är då som Jesus ger de här fyra liknelserna. Nu ska jag lite snabbt bara läsa innantill. Fyra liknelser om vad du och jag ska syssla med från och med idag. Och då står det så här. Egentligen kan man säga att de här fyra liknelserna handlar egentligen om ett enda budskap. Och den första liknelsen, det är den gode och trogne tjänaren. Den andra liknelsen är de 10 jungfrurna. Den tredje är de 5 talenterna eller 5 punden. Och den fjärde handlar om att frågan är om du är får eller get. Fyra liknelser, men egentligen ett och samma budskap. Nu får du dem. Och sen ska jag sätta mig. Matteus 24:42. Var därför vakna. Ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låta någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni. För i en stund som ni inte väntade kommer människosonen. Och så kommer uttrycket som jag vill bara visa på vad Jesus säger. Vem är den trogde och kloke tjänaren vars herre har satt honom över sina andra tjänare att ge dem mat i rätt tid. Salig eller välsignad är den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör så. Vet ni vad som fattas idag så väldigt mycket? Det är goda och trogna, uthålliga tjänare. Det är det vi ska ägna våra liv åt. Inte liksom köra bara ett projekt och så kan jag, nu kan jag avgå när det inte passar längre, utan vi, du och jag allesammans, vi ska vara goda och trogna tjänare, upptagna med att betjäna dem vi är satta till att betjäna. Och det är så jag tänker, jag planerar att jag dör här framme i talarstolen. Jag vill vara, så länge jag lever och andas, så vill jag vara i tjänst för Guds rike, för det är det som Jesus förväntar oss i den sista tiden. Den andra bilden är så här. Matteus 25:1. Då ska himmelriket bli som när de 10 jungfrurna tog med sig sina lampor. Gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 av dem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillika med sina lampor. Är det någon av er som har hört någon predikan om de 10 jungfrurna? Ja, det är 2 stycken. Nej, några till. Ja, jag är övertygad om att vi har varit med, de som varit med ett tag har hört berättelsen om de här 10 jungfrurna. Men jag är lite rädd för att vi kanske har betonat lite grann överdrivet betydelsen av att ha oljan i lampan. Jag är rädd för det. Och ändå är det jag står för. Jag brinner för att människor ska bli fyllda med den heliga ande. Få uppleva andens dop, andens gåvor i sitt liv. Det brinner jag för att nästa generation ska ha. Men jag tror att det kanske har blivit lite fel fokusering på de två sakerna. Och jag ska ge dig anledningen. Om du tittar på den här texten så ser du att fem av de här kallas för oförståndiga. De gick bort för att handla. De gick bort för att köpa olja. Och egentligen kan man säga att de var ju helt enkelt inte på plats. När brudgummen kom så var de inte där och väntade på honom. Utan de var upptagna med annat. Och då vill jag ställa en fråga till Fagerstaborna. Tror inte ni att alla 10 hade fått kommit in i bröllopssalen om de bara hade varit där? Det tror jag. För det är så jag har lärt känna Guds nåd. Att den här texten är egentligen inte frågan om vilka som är fyllda med den heliga ande för att vara med när Jesus kommer. Utan det handlar mycket mer om att vara på plats. Att vi faktiskt finns där. Vi är med i församlingen, vi engagerar oss för Guds rike, för våra medmänniskor. Det är att vara på plats när människosonen kommer. Det är alltså samma tema väldigt mycket som den första. Sen den tredje, nu går vi mot upploppet här. Den tredje så står så här. Det ska bli så som när en man skulle resa utomlands. Det är vers 14 i kapitel 25. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. Åt en gav han 5 talenter eller 5 pund eller 5 gåvor. Åt en annan 2 och en tredje 1 talent. Åt var och en efter hans förmåga. Jag tycker det här är faktiskt lite själavårdande. Gud ger oss olika pund, olika gåvor. Vad vi kan hantera, vad vi kan förvalta kan man säga. Så här. Sedan reste han bort. Jag vill säga att det här är egentligen samma påminnelse igen. Jag brukar tänka så här att man behöver nog en påminnelse. Det är därför som Jesus ger 4 bilder på vad vi ska göra och vad vi inte ska göra i den sista tiden. Alltså att vi, du och jag, använder den tid och de gåvor som vi redan har. Att vi inte fokuserar så mycket på det där som vi borde ha. Eller man önskar, tänk om jag bara, jag vet att jag hade en bror som han hade fastnat för den här sången. Om jag hade pengar. Alltså bara man hade pengar så skulle det vara, allting vara möjligt. Men det är faktiskt intressant att om man bara hade pengar. Utan det handlar om att använda vad vi har. Vad Gud redan har gett oss. Det är vi ansvariga för. Så spela på Ulf. Låt guran vara varm hela tiden. Alltså att vi ställer oss våra liv, våra tid till Guds och församlingens förfogande. Det är det tredje budskapet. Och sen kommer det sista, kanske nästan det mest allvarliga. Och då står det så här i slutet av Matteus 25. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra. Så som heden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på din vänstra. Den här texten skulle man ju vilja skicka till riksdag och regering. Är det getter vi har i riksdagen? Eller är det får? Alltså att vi ställer upp för människor som är i nöd. Att vi tar emot. Jesus säger, jag var en främling. Och ni tog emot mig. Jag skulle vilja uppmuntra dig att om du är intresserad, slå upp ordet främling. Alltså inte från Carolas sång. Främling. Utan slå upp ordet främling i en biblisk ordbok. Och se hur vi ska behandla främlingarna som har kommit till oss. Det här är inte något politiskt inslag. Det här är bara någonting till alla människor. Vi behöver fatta, du och jag, att ska vi vara får som tjänar Jesus med våra liv, då måste vi se de utsatta människorna. Oavsett om de befinner sig i vårt land eller någon annanstans. Och det står precis hur vi ska behandla främlingen som kommer till oss. Och det står ingenting om man har lärt sig svenska fort. Hallå? Om ni kan lära er svenska fort nog, då får ni de här förmånerna. Så står det inte. Utan det handlar väldigt mycket om att se människors behov och göra vad vi kan. Och som ligger på vårt ansvar att försöka. Så att vi inte förlorar vårt sociala engagemang för det som är mest utsatta. Om det är i närområdet eller på andra platser med andra stora behov. Om vi gör det, mina vänner, då är vi får. Och då står det så här. Det här är ett budskap som vi alla kan ta till oss. Då ska kungen svara dem. Jag säger er sanningen. allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Alltså vad vi gör för våra medmänniskor, medvandrare, ungdomar eller utlandsfödda. Vad vi gör för dem, det gör vi för Jesus. För att vara i hans representanter här på jorden. Och du vet, det finns ju mycket jag skulle kunna säga om det här, men det ska jag försöka bromsa det. Det enda som vi vill höra, vi som vill tjäna Jesus, det är att vi vill höra de här orden en dag. Bra, du gode, trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje. Så mina vänner, vi lever i den yttersta tiden. Vi har ett uppdrag framför oss. Och det är att vi försöker vara de här förvaltare av vår tid, våra gåvor, vår pund, vår kraft. Jag brukar tänka så här, och det kan man ju säga när man är gästpredikant, kan man säga det. När Paulus fick du sist höra från församlingen här, Paul, vad kan jag hjälpa dig med? Vad kan jag göra, Paul, för att ditt jobb ska bli lättare? Hur kan jag avlasta församlingsledarna? Amen. Tänk om vi skulle få höra det lite mer ofta. Alla vi som känner ett stort ansvar och vi vill vara med och stå i bräschen för Guds rike. Att vi allesammans kan lite mer dela med oss. Så att vi inte har 10%, 20% av församlingsmatriken som gör jobbet. Och de andra, ja du vet, man får vänta och se. Ja, det är allt man får då. Vänta och se. Men jag vill vara ute på banan. Jag vill vara i funktion. Och jag väntar bara på att en dag när vi är hemma hos Jesus så ska vi få höra de här orden. Du gjorde vad du kunde, Holger. Du försökte hålla ångan öppen. Du hade inte så många pund, men du använde i alla fall de du hade för Guds rike. Så mina vänner, det var min lilla påminnelse från Bibeln idag. Vi lever i den yttersta tiden. Och min fråga till dig som är här idag. Vill du vara med? Vill du ställa upp? Vill du vara ett får? Amen. Låt oss be tillsammans.